Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallå, ni lyssnar på Okrystat med mig och Pokoa.
Det ringer bra.
Jo, det låter alltid så gulligt. Jag tycker att det är gulligt. Ja, ni lyssnar på Okrystat.
Det är sista gången jag kommer. Det är sista gången jag kommer.
Du låter så snäll och gullig bara. Det där var Pokoa. Jag tycker du är snäll, är det mobbas?
Okej, okay, om du menar det då.
Jag tar emot det. Ursäkta, vi har en gäst här som är med på vår syskonbråk. Nandi är tillbaka. Hon var med förra veckan kanske, jag vet inte. För vi har spelat in där i förra veckan. Men hon är kvar in the studio.
Yes.
Hej Nandi.
Hej.
Mår du fortfarande bra?
Mår fortfarande bra.
17 minuter sedan. Hur mår du på idag?
Jag mår bra.
En dag i november.
Jag har bara båda barn. Så det är
det första gången.
Ja, det är faktiskt första gången. Jag är hemma med båda två. Jag har varit vaken sedan 3 för att min son hostade så mycket. Alltså hela tiden.
Kunde du inte få sova? Han somnade aldrig om? Eller du somnade?
Han hostade och så kanske det gick 10 minuter med han hostattack igen. Och så höll det på så till 7 och då vaknade min dotter.
Mm-hmm. Usch vad jobbigt.
Ja,
så men du har ju längtat efter att bara vara ledig med dem.
Ja, men inte när jag är dålig och jag är trött. Det är inte samma sak.
Får du sova nu på när du kommer hem? Kan din man hjälpa till, eller?
Ja, men det blir... Alltså, det är klart han kan hjälpa till. Men då kommer också min son stå utanför dörren och vråla.
Vill du komma och sova hos mig?
Det hade varit jätteskönt.
Du får göra det. Du vill.
Kanske jag tar med om.
Ja, stänger vi dörren. Det är ingen som kommer in till dig.
Sounds like a dream.
Ja, vi snackar om det sen. Jag mår i alla fall toppen. Jag kan inte må bättre. Jag kan inte. Jag mår så bra, verkligen. Det är fantastiskt. Jag är bara så här, gud, vad är det för dipp jag kommer få sen? För jag
men du har ju varit på topp, det känns som i flera år.
Det här är min... Ja, nej, inte flera år, men...
Ja, men du mår ju ändå oftast väldigt bra.
Jag mår oftast jättebra, men nu mår jag bara...
Väldigt kul.
Kan man må bättre? Men jag hoppas inte att det blir depression sen.
Nej.
När de här hormonerna... Mustasch och depression. Du vet att jag inte har mustasch när jag är gravid. Det är det bästa.
It's a good life.
Alltså, jag brukar tråda annars, men jag behöver inte göra det.
Bara under för graviditeten.
Att, ja, men för att de här hormonerna...
Fantastiskt.
...passar mig. Jättebra. Inget fel på mustasch, men jag vill inte ha det. Okej, och du mår bra. Idag ska vi prata om något...
Mustaschpodden.
Jag har sagt det så många gånger också, men jag tycker det är... Jag är tacksam med att det bara... För sen kommer det tillbaka med a force, tyvärr. Värre och värre efter varje.
Du har något att se fram emot, helt enkelt.
Verkligen. Och här, du vet, hakan också.
Ja, det här är jag verkligen.
Och man ser den inte.
Ja,
du har inte skägg. Det.
Nej.
Oh, men ja. De är också hårda. Alltså det är riktigt skägghår. Dottern kallar det. Hon bara, ska du inte raka dig?
Men man ser det sällan. Så bara tittar man upp någon gång i spegeln. Bara, varför har ingen sagt att jag har 3 grova svarta hårstrån där? Men låt det. Liv ändra ett liv. Hörrni, nu är det slut på det roliga.
Ja,
vi ska prata
fan.
Om...
Rasism i vård.
Man ska inte skratta. Nej, vi ska prata, det är bara tungt. Ja, verkligen. Och jag vet inte hur lång tid vi kommer hinna prata, så jag kanske bara touchar lite. Men du är ju här i Stockholm för att gästa oss, så då tänkte jag att du har ju skrivit din C-uppsats på barnmorskeprogrammet om, vad var titeln eller vad var ämnet?
Titeln är, den heter Man är ju svart i hela sitt liv. Det är en kvalitativ intervjustudie.
Vad syfte?
Syftet var att titta på afrosvenska kvinnors upplevelse av barnmorskans bemötande.
Mm. Mycket intressant.
Så jag tittade inte på rasism som många kanske tror. Och anledningen till det var för att mina lärare på universitetet tyckte att jag inte kunde titta på det.
För att
det inte fanns
forskning.
För då tyckte de att jag hade en förutfattad mening.
Okay.
Den här gruppen utsätts för rasism.
Ja, man ställer frågan på ett annat sätt. Ja. Så att säga.
Så det var, jag fick vara mer neutral i det. Och sen så tänker jag att jag förhoppningsvis ska skriva en master. Och då titta på rasismen. Alltså hur den uttrycker sig kanske. För den här gruppen.
För man kan säga att det ändå.
Ja, jag hittade ju rasism när jag gjorde mina intervjuer.
På sjukhus.
Men var de öppna för ditt förslag, alltså ämne annars?
Ja, jag känner att efteråt så var de också väldigt... Min examinator var otroligt positiv och tyckte att det här var jättespännande och bra. Och min handledare var väldigt öppen till att lära sig. Vilket var väldigt kul, att vi pratade om tolkningsföreträde och sådana saker. Det blev ändå bra, tycker jag.
Jättebra, men det är därför vi ville prata lite med dig om det här ämnet. Och vill du berätta vad du kom fram till lite grann?
Det jag kom fram till var att de kvinnor som upplevde att de hade haft en bra upplevelse, det var likt alla andra, så här att de blev sedda, de blev lyssnade på, respekterade och så vidare. Och de som hade negativ upplevelse var också som alla andra egentligen. Det som skilde dem åt var just att den här gruppen då upplevde rasism. Medan en vit person inte hade upplevt det.
Alltså du frågade, vilka frågade de, man säger?
Jag frågade afrosvenskar. Jag intervjuade 13 kvinnor. Vissa var... Jag tror att de var hälften ungefär födda i Sverige och andra var födda i andra länder. Och det var från Afrika och diasporan, så det var inte bara från själva kontinenten Afrika, utan alla var svarta helt enkelt.
Var hittade du dem?
Jag hittade dem på Facebookgrupper, och tack vare dig också att du delade att jag skulle intervjua folk. Så på nätet, och jag hade väldigt många som hörde av sig faktiskt.
Och vill berätta.
Sen fick jag ju liksom korta ner det lite, eller ha färre än alla som hörde av sig. Och det var ju precis, det var ju under pandemin, så alla förutom en intervju var jag tvungen att göra via Zoom eller vad jag nu använde.
Nu funkar.
Jo, det funkade ju.
Men jag tror när man pratar om så här rasism i vården, för vissa är det här så här, rasism i vård. Har aldrig hört talas om, aldrig märkt, aldrig sett. Men ni båda, kan inte vi berätta, man behöver inte sitta här och berätta varenda liten historia, men hur kan det ta sig uttryck och vad menar man? Och,
Alltså det behöver ju inte, alltså jag tänker att många är bara så här, som att så här, sjuksköterskan kommer in och hejlar typ och bara så här, så behöver det inte vara. Men det kan ju vara, små saker som, alltså klart så här microaggressions, men också så här, att man har förutfattade meningar som man själv tycker kanske är harmlösa. Att så här, vad är den här klassiken? Att så här, svarta tål mera smärta, till exempel. Och att många ändå tror det, alltså på fullaste allvar, att svarta människor har liksom helt andra smärtreceptorer, alternativt att de upplever smärta på ett annat sätt och därför är tåligare. Det kan ju också vara att så här, den och den kommer från den kulturen, då är man så
överdriven. Det gör inte ont egentligen.
Exakt. Eller tvärtom, att så här, asiatiska kvinnor, de är så tystlåtna och så här, och så har man massa liksom fantasier om vad det betyder. Sådana saker är ju också liksom, det gynnar väldigt sällan individen. Och det är helt enkelt liksom, kan ha ganska allvarliga konsekvenser. Det skulle jag säga, men kanske i alla fall en av de vanligaste grejerna som man ser i vården överlag. Mycket det här med att den överdriver, det kan ha väldigt allvarliga konsekvenser.
Absolut.
För då tar man inte någon på allvar som kanske är liksom akut dålig.
Mm.
Det har man ju sett att det har lett till dödsfall. Till att man inte tar någon på allvar för att de... Kulturell svimning, den här, det fallet till exempel. Att man tänker att någon gör sig till. Har du några andra tillägg? De som menar att det liksom inte... För jag har ändå upplevt att folk... Så här, det här är inte ett problem.
Ja. Jag tänker att... Då är man ju kanske inte på den sidan av att man utsätts för rasismen. Att man, därför säger man att det inte är något problem. Och jag tror att i många fall så finns det olika nivåer av rasism. Vissa är väldigt liksom, raka och uttalar sig väldigt illa. Och andra är mer liksom, diffusa saker som när man själv... Det vet ju ni också, när man är uppvuxen i Sverige så har man ju upplevt många situationer där man... Man får bara en känsla, och det så beskrev de som jag intervjuade också. Ibland var det bara en känsla av att den här personen tycker inte om mig på grund av att jag är svart. Inte så mycket att liksom, de säger något elakt, men kanske är lite otrevligare utan att det finns någon anledning.
Lite avvisande sådär.
Precis. Och det var ju på grund av att jag fick höra en hel del när jag jobbade på BB. Så började jag tänka på den här idén till min uppsats. Och då tänker jag också, jag tänker alltid så här, om jag får höra det som ändå är synligt icke-vit, vad sägs då när jag inte är där? För jag har hört väldigt många saker, liksom, ja men det här, så här kulturella saker, ja men hon går inte upp ur sängen för att det är kulturellt, hon vill bara ligga där, men bara, hon kanske inte mår bra, har du frågat henne?
Ja, men alltså.
Och liksom, ja men få överlämning då från förlossningen. Och de säger, ja men han har varit så aggressiv. De är ju muslimer, han slår säkert sin fru. Alltså bara sådana saker som man tar liksom från ingenstans. Att det, istället för att tänka så här, men okej, det var en stressig situation. Han ser sin fru i så himla mycket smärta. Hur kan vi stötta honom i det här? Så går man direkt på någon stereotyp bild av en man som är liksom... Som, han kanske inte ens var muslim, men det kan vara liksom den bilden.
Han bara, hur många muslimer känner du? Känner
ja, han bara, precis. Det är liksom...
Jag har också den nästan värsta, eller som jag också känner rakt av väldigt farligt, som jag hörde att någon som sa att somaliska kvinnor ofta har liksom en tachycard-kurva. Alltså att barnets hjärtfrekvens är oftast liksom högre. Att det är
så då ska vi inte bry oss om det?
Ja, men lite så. Och man bara,
fan vad sjukt.
Alltså jag fick höra att somaliska kvinnor har oftast mäckigt fostervatten.
Ja, det har jag också
hört. För att de slutar äta i slutet på graviditeten för de inte vill ha så stora barn. Och en av mina handledare faktiskt sa faktiskt så här, det till mig när jag hade praktik. Och då sa jag, du, alltså det där stämmer inte.
Jag har också hört mycket fostervatten. Ja. Och det kanske går hand i hand med då tachycardkurva.
Ja, precis.
Och det här vet man ju, eller man vet, man har sett att kvinnor födda söder om Sahara, som är ett jättestort område. Alltså det är ett så stort område. Så det här kanske vi kan prata om. Men de tillhör ju riskgrupp. Om man är född söder om Sahara numera så ska man erbjudas induktion i vecka 41. I alla fall här i Stockholm. Hur har ni det i Skåne?
Mer eller mindre samma. Alltså det är lite beroende på sjukhusen. Gör faktiskt lite olika med det där. När de rekommenderar induktion.
Och det här... man har ju sett att, alltså rätta mig om jag är fel, men utfallet kring förlossningar är sämre överlag i alla aspekter för den här gruppen. Mm. Även om man tar bort liksom, socioekonomiska faktorer och så. Och då, som alltså, forskning överlag, det tittar ju mycket på vad och inte så mycket på varför. Men man, det logiska är ju... Jag tänker att det här handlar ju om någonting också i bemötande, ja, såklart. Och det precis. Har man i och för sig sett med tolkarna, att språkförbristningen är en stor del av det. Men den här riktlinjen, jag är starkt emot den.
Nej, men alltså, det är också att man lägger, vad heter det, a plaster on a, vad heter det, gunshot wound. Man brukar säga. Nej, men att man bara så här, vill inte ta tag i bakgrunden och bara så här, men då lägger vi bara till en till intervention och typ och hoppas på det bästa.
Precis, eller tanken är väl god att man tänker, då ska man rädda några barn, men man måste bara också vara tydlig med vad är det vi menar och vilka är det vi menar. Och...
Men om man också skulle jobba med rasismen, då skulle man ju rädda både barn och säkerligen göra upplevelser för mammorna mycket, absolut, mycket bättre.
Och precis, titta på vad det kan ha. För det här har vi ju pratat lite om, just den riktlinjen också, när man frågar folk personal. Alltså varför finns den? Mm. Och ingen vet ju riktigt.
Nej, det brukar vara lite diffust liksom.
Väldigt diffust.
Ja. Och inte ens läkarna har något. Alltså, jag frågade en av mina läkare där i Ystad. Jag tror att du och jag höll på att prata om det här. Och så jag bara, men jag vill veta mer. Varför har de... För jag har alltid tänkt så här, att den här riktlinjen kommit på grund av den där rapporten från Socialstyrelsen som jag använde. Alltså,
ni snackar om just de från Sub-Sahara.
Mm. Precis.
Ja, precis. Det är de födda Sub-Sahara är anses vara riskgrupp då och därför tidigare igångsättning. Men varför? Mm. Och det har folk inte riktigt
och då tänkte
på.
Jag att det hade med Socialstyrelsens rapport från 2016. Mm. Som jag använde i min uppsats. Så den visste jag liksom att där är en ökad risk. Men när vi började titta på det lite mer så var det, hade de använt andra studier också. Och det gjorde mig ännu mer förvirrad.
Just det.
För de använde studier som var non-Hispanic blacks. Liksom. Och jag bara, hur kan det vara lika med födda i söder om Sahara? Alltså,
var det här svenska studier?
Nej, det var nog en amerikansk studie.
Okej. Okay. Och visst hade du också sett att man så hade även sett ja, men med ett folk från Mellanöstern också.
Mm, precis.
Men de räknas inte i gruppen.
Nej, och det är också så jättekonstigt. Jag hade, alltså det, för på vissa ställen i den här, den ena rapporten, jag minns inte om det var rapport eller sammanfattning, liksom, då hade de skrivit typ kvinnor födda i söder om Sahara och kvinnor från Mellanöstern, att det var lite, så här, lite samma risker. Sen så när jag bara, men varför rekommenderas inte den här gruppen igångsättning då? Så jag har inte djupdykt i det här. Jag tänker att man kan titta mer på det. Men det är liksom intressant att fundera på. Och också att vi har en rekommendation i Sverige med den här igångsättningen. Men min upplevelse är i alla fall att många inte förstår varför. Men ändå bara följer rekommendationen.
Mm. Som är mycket, mycket annat.
Ja.
Och jag tycker den här är så svår. Jag typ skäms när vi ska hålla på och prata om det här. Majoriteten av de som jag möter är födda söder om Sahara, eller väldigt många av dem i alla fall. Men då brukar jag bara vara tydlig med, alltså, det här är våra riktlinjer, så här ska jag rekommendera.
Och exakt, så här säger de att jag ska
ja, men,
säga.
Så där brukar jag säga. Faktiskt. Jag också rimligt. Bara tydliggöra, det här är våra riktlinjer, det här ska vi ha pratat om idag. Mm. Men valet är fritt.
Mm.
Men när man börjar sätta, eller i och för sig, många av dem är så här också. Bara, nej, jag kommer inte göra det. Och då är inte jag den som
nej, men tänker tvinga på.
Då har jag också gjort det jag ska. Alltså, utan
har du dokumenterat.
Precis. Så
du har informerat enligt det.
Så informerar man kanske igen och igen, men så får man säga nej. Men det är också lite, det är ju märkligt då, om någon ställer följdfrågor, så här, varför då? Och om man inte har ett jättebra svar alla gånger. Eller får anta
något svar. Liksom, som man känner att man kan liksom stå stadigt på.
Ja, det är väl det här. Jag tänker att det rimligaste är att det är högre risk för intrauterin fosterdöd. För den gruppen. Men det är ju också något man kan nyansera väldigt mycket.
Men det jag tänker också, det måste ju en ganska naturlig följdfråga bli. Aha, men vad kommer det sig?
Ja. Mm. Det hade varit intressant att fråga de gravida som har varit i den här situationen där de säger du kommer rekommenderas en igångsättning i vecka 41. Och när man ställer frågan varför, de säger för att minska risken för intrauterin fosterdöd, men varför jag är i riskgrupp.
Mm.
Alltså, det hade varit intressant att höra vad de får för svar på det.
Ja. Jätteintressant. Ja. Kan någon göra den studien?
Jag ställer upp som forskningssköterska.
Ja.
Gratis.
Men det är bara också att man får verkligen, om man börjar prata med varandra och prata med sina kollegor och bara tänker till lite också, förstår ni vilken stor grupp det här är? Nu har vi, de flesta är väl kanske från Eritrea, Etiopien, Somalia typ så. Men det finns ju, räknas en vit kvinna född i Sydafrika, är det också räknas?
Precis.
Alltså enligt riktlinjerna, ja. Men hon får inte, sannolikt inte ens frågan.
Nej.
Det är också det att man, eller en person som föddes där men flyttade till Sverige när de var två, är det samma då? Vad är det vi
så,
pratar
liksom,
om? What are we doing?
What are we doing? Alltså 100%. Ja. Vad är det som sker? Jag tänker en annan sak också som många inte tänker på, just om man inte talar så bra svenska eller liksom en del, alltså är liksom inbit i den svenska kulturen, att delvis att det blir högre risk för obstetrisk våld. Alltså det finns ju kanske än mer tanken om hierarki i många länder utomlands när man kommer till vården. Att man inte liksom, absolut inte skulle säga nej. Men också att så här, man, det vet, har man ju sett även med folk som är supersvenska, att barnmorskan kan komma in och fråga, kan jag göra så här? Och så säger de bara, nej, nej, jag vill inte. Jo, men det ska vi göra, vi behöver, vi behöver.
Mm.
Och att den tröskeln tror jag är ännu mindre om det är någon som inte pratar så bra svenska.
Mm.
Att man bara, nej, men de vet inte. Att det nästan blir som att de vet inte vad jag säger. Eller de vet inte sitt eget bästa.
Mm, precis.
Så därför har jag rätt liksom, att göra lite och datten. Det tror jag också är nog ganska
verkligen
vanligt.
Mm. Verkligen. Vad är din erfarenhet eller upplevelse av att använda sig av tolk på förlossningen?
Nu har jag jobbat på en arbetsplats där
det varit vita som eller svensktalande person.
Mm. Det har varit väldigt, väldigt få som inte pratar svenska under de 2 åren som jag har jobbat där. Det används, kan jag säga, till viss del. Men det är ju också svårt i en förlossning för det är många timmar.
Mm.
Det är mer vanligt på BB.
Mm, precis.
Och där används det, i min erfarenhet i alla fall, där jag har jobbat innan, flitigt.
Mm.
Att man liksom använder flera gånger. Och speciellt om det är, alltså, tänk om man har ett barn med, på neo samvård till exempel. Då händer det mycket under tidens gång. Så man vill ha en tolk när det är barnläkare och en tolk när det är, man ska planera för ett dygnet kanske och så. Och där tycker jag att de har varit väldigt generösa med det. Men det verkar variera på, från plats till plats. Hur generös man är, eller man ska säga, hur liksom mycket det används.
Mm.
Och det gör ju verkligen att maktstrukturen blir helt...
Tänk vad utsatt man skulle känna sig om man kom till en plats, kanske där man också, som du säger, inte är helt inbiten i kulturen och där man inte kan uttrycka sig på sitt språk.
Mm.
Alltså,
och ska man föda barn.
Och föda barn på ett... Ja, jag kan inte tänka mig.
Man kanske inte heller har sin familj, alltså, som ska möta upp en efteråt. Och, alltså, så här, och kanske inte heller varit med en innan. Alltså, man har inte det här skyddsnätet. Eller måste veta. Jag tycker att där kan man göra stor skillnad som vårdpersonal. Att man alltså, försöker se till att det finns tolk.
Mm.
Och liksom, att försöka lära sig om just de här... Liksom, de här små grejerna spelar stor roll. Och att man vågar säga till. Jag tror att det är ju inte svenskars bästa trait.
Mm.
Liksom att man är ganska konflikträdd. Men att man... Det finns... Om man inte vill gå till sin chef. För jag tycker att det är väl det man brukar rekommendera. Att gå till chefen. Men annars finns det nästan alltid på sjukhus såna här anonyma anmälningssidor. Eller vad man ska säga. Program där man kan göra en liksom, inte orosanmälan, avvikelse, precis.
Mm.
Och att man kommer ihåg att göra det, för att mycket handlar ju om att man så här, tror att det inte finns, för att det finns så lite dokumentation.
Mm.
Och att man måste liksom, det måste stå någonstans så att man kan föra någon typ av statistik, för där, Sverige är ju väldigt bra på statistik, men också som att finns det inte statistik, då händer det inte.
Mm.
Så att det, om man har varit med om det själv, att man orkar anmäla. Om man orkar så är det bra att anmäla. Men också som vårdpersonal att man gör en anmälan.
Mm. Jag tror att det som är synd är ju att vi inte har någon jämlikhetsdata. Så att man det är väldigt svårt att få fram information om rasism och liksom diskriminering inom vården. Just för att vi inte använder oss av det. Vi använder oss av det till kön. Man eller kvinna, men inte
alltså
till...
Att man, vad ska man säga, att man kategoriserar
precis
etnicitet,
ursprung eller, ja. Och det skulle man ju kunna vara själv, alltså att man själv bestämmer om man vill eller inte. Till exempel, jag hade jättegärna gjort det om jag var i vården, just för ifall jag blev dåligt behandlad eller blev utsatt för rasism, så då kommer jag ju kunna bevisa det på ett helt annat sätt.
Men jag tänker att det är väl också så här förklätt i att så här, nej, typ, vi ser inte färg,
ja, men då, ska exakt, vi liksom det.
Inte, då ska vi inte fråga folk, eller vi ska inte kategorisera därför.
I USA och England är man ju mycket bättre på det, och då har man ju också fått fram hemska siffror. Kan du dem i huvudet, aktuella?
Nej, det kan jag nog inte. Jag tror att det är tre gånger så hög risk för svarta i USA som vita att dö i samband med graviditet och förlossning. Och 3-4 tror jag i England, om jag inte minns fel.
Det är katastrof.
Precis, och USA, det är ju en helt annan, de har en helt annan också förlossningsvård. Det är inte direkt jämförbart med Sverige, men ändå. Det är,
men England
uppenbart.
Tänker jag är, ja, England liksom är bättre. Ganska jämförbart. Mm. Vi kommer ju aldrig ha ett land som är exakt som Sverige. Nej. För alla länder är olika och olika med befolkningen. Men man kan ju ändå fundera på det. Liksom.
Verkligen. Och då, där har man också sett, eller hur, att man ändå kan härleda det till just att rasism är en stor faktor. Tror att det är så. Jag ska se om jag hittar de aktuella siffrorna.
The stats.
Men jag ska säga, jag orkade inte googla. Jag blev trött. Men vi kan försöka kolla upp det när vi släpper det här. Men jag tänkte på, i Stockholm finns det en jättebra tjänst som tyvärr hotas med nedläggning titt som tätt. Dola kulturtolk har vi här.
Mm.
Som är jättebra. Använder mig av det jättemycket.
Finns i Göteborg också.
Och Göteborg, okej. Okay, super. Då är det alltså, då utbildar de dolor som också fungerar som typ en kulturell brygga och tolk under födseln. Och det här är jättetillgång.
Mm. Vi hade alltså, det i Malmö ett tag vet jag, men det finns inte längre.
Tråkigt. För vilken, det hade man också velat ha svart på vitt, kunna se, eftersom man älskar ju statistiken och forskningen och så. Alltså hur vilken effekt det har. Alltså det måste ju, man vet ju att doler har en positiv effekt. Det måste vara ännu mer positivt för de här som inte kan språket.
Jag tänker också det. Åt båda så hållen. Också, liksom. Alltså jag tänker att det skyddar den som ska föda. Och men de också som de jobbar. Som jobbar. Det blir mycket lätt. Det är jättesvårt att jobba när man inte kan kommunicera på samma språk. Det gör ju att det blir inte. Det går inte att säga att det blir samma kvalitet på vården.
Nej.
För det blir liksom inte det. Man kan inte förklara. Man kan inte informera, man kan liksom inte ställa frågor på samma sätt. Det blir inte lika bra.
Och det är bättre än att, förlåt, partner och anhörig tolkar det inte optimalt många gånger. De är emotionellt investerade, man vet inte riktigt hur relationen är och så. Det är bättre att någon utomstående gör det.
Jag tänker också att kontinuiteten, alltså för många, alltså många kommer ju från ganska jobbiga förhållanden som får en kulturtolk. Att ha den här kontinuiteten, alltså från graviditeten till liksom efter att barnet är fött. För jag tänker också det att man ska komma ihåg att många kanske knappt vet liksom, vad innebär MVC, vad är det jag ska göra, vad kan jag få ut av det, vem är de, vad har de för agenda, och sen så kommer man till födseln, ska man lära känna nya människor, sen BB, och vad händer, liksom, vad är det för besök jag ska på, allt det här. Så att ha någon med sig under hela den här tiden tror jag är supervärdefullt. Och många, jag har ju en kollega som jobbar som kulturtolk, det är också många som är ganska nedstämda efteråt i hennes upplevelse. Just för att man är mycket mer ensam än om man kanske hade fött i hemlandet.
Mm.
Och att ha någon som känner till en sen innan och liksom ens bakgrund, som kan hjälpa en att söka hjälp också när man inte mår bra.
Mm.
Det är också en så jättestor tillgång liksom.
Absolut.
Om man jobbar på mödravården, man utnyttjar verkligen det. Och man kan, även om inte språket finns listat, de vill gärna att man hör av sig så att de vet liksom vad som är vad det finns för efterfrågan.
Ibland också kan de ju prata. Jag vet att jag fick frågan om jag ville bli kulturtolk, och då skulle det vara för engelskspråkiga. Men just bara för att vara liksom någon som hade lite liksom just koll kring kulturen. För det också är ju en grej. Alltså att kommer man från en helt annan kultur, då är det liksom en whirlwind att komma in i det svenska väldigt liksom, kanske strikta, och man antar att folk ska ha koll på läget, vad är det som gäller och sådana här saker.
Men om en fråga till er innan jag ska smita iväg. Om man är barnmorska eller vårdpersonal i huvud taget, och man känner att man kan för lite, man vet inte hur man ska hjälpa till och bidra och förbättra situationen. Vad kan man göra med sig själv och liksom för att vara en ally så att säga?
Har ni något?
Rannsaka sig själv.
Mm.
Ah,
det är okej att alltså, du har, alltså, alla har någon typ av, man har fördomar, så vi också, herregud.
Absolut.
Och också, för jag kan också känna ibland när fördomarna kommer upp inom mig, att jag bara så här, okej, oj, Mm. Varför tänker jag så här? Ja, var kommer det här ifrån? Istället för att liksom köpa rakt av att den här fördomen är sann. För nu såg jag den här personen och tänker att det är så här. Utan bara fundera på, men vad är det som får mig att tro det här? Var kommer det ifrån? Och våga liksom gå emot den där första spontana tanken som man får i huvudet. Som man har fått någonstans ifrån. Som man kanske inte riktigt ens vet var det kommer ifrån.
Precis, ifrågasätta lite. Och våga vara lite självkritisk.
Precis.
Alltså jag vet att när jag, det var liksom när Black Lives Matter var som absolut hetast. Då vet jag att jag skrev till mina chefer och frågade, kan ni visa vad, liksom, hur jobbar ni aktivt mot det här? Men också bad jag, var snäll och skicka det här vidare till sjukhusdirektören. Jag vill också veta, vad gör vi som sjukhus? Alltså ni ska kunna hänvisa till någonting som ni gör.
Mm.
Och det var väldigt lite, kan jag säga. Mm. Och att man då kan säga, men det här är ju, där vet vi ju en viktig sak. Och det här påverkar våra patienter, men också vår kvalitet, vårdkvalitet.
Precis.
Så liksom, att man kan trycka lite på det. Och också säga till sina chefer att det här är något vi kan prata om på APT. Alltså, få upp det på agendan lite grann.
Mm.
Och prata i grupp. Det kommer ju vara folk som tycker det är otroligt jobbigt. Och det är okej.
Mm.
Liksom. Men att bara diskutera, för jag tror att mycket handlar om att folk tror att det inte finns för att de inte hör att någon pratar om det.
Ja.
Och börjar man prata om det lite grann, då tror jag att man liksom ändå kommer kunna öppna ganska många dörrar hos folk.
Mm.
Och det är jätteskönt om någon, alltså jag tänker just om det är någon som inte själv är drabbad. Alltså man orkar inte heller vara den jobbiga människan hela tiden och ta varenda fight själv.
Nej.
Alltså som, ja, så det är väldigt skönt när någon annan som inte är påverkad direkt ställer, alltså säger ifrån och står upp för saker. Man vet ju själv, jag tänker också på hur man upplever rasism i vården. Också ni känner väl igen det, alltså i fikarummet och sådär, ibland när man hör vissa ämnen komma på tal och så, jag bara, ofta så jag backar härifrån, jag orkar inte höra, nu kommer ni säga något riktigt tokigt. Ja, och ibland orkar man ifrågasätta, men det är också tär jättemycket på
det. Det är väldigt, väldigt tröttsamt.
Man blir jättetrött, och det är faktiskt också en jobbig grej med att ha så många olika, när man jobbar på sjukhus framförallt, man har så många olika kollegor, och just det här fikarum snacket ibland, så känner jag att jag vill inte vara med. Alltså jag vill inte prata heller om de vi vårdar på det här sättet, jag vill inte höra allas politiska åsikter.
Jag vill inte höra snacka skit. Det verkligen kan vara så.
Ja, verkligen. Tyvärr. Och där kan man ju verkligen göra något i att säga ifrån, helt enkelt. Våga vara lite modig och säga ifrån.
Mm.
Och
det här är inte lämpligt. Liksom.
Det är inte bara för dem som själva möter rasism. Liksom, att du, som en...
Tvärtom.
Mm,
alltså,
precis.
Tvärtom, de är ju på något sätt i någon typ av underläge ändå.
Ja,
alltså, är du inte drabbad, då har du, alltså, då bör du verkligen ställa upp för de som är drabbade, helt enkelt.
För det är väldigt tröttsamt att vara den som alltid måste säga ifrån, och för att man också har upplevt rasism.
Precis.
Det är liksom, det blir så, precis som du säger, så att man backar ur rummet, för man bara, nu kommer det här igen, men jag går, jag orkar inte.
Men jag gör verkligen det ibland. Alltså jag bara, det kan vara, där är också, jag blir så känslig. Jag bara hör någon börja prata om, jag vet inte, jag bara antar att nu kommer ni börja säga något.
Nu säger ni något sjukt.
Ja, nu kommer ni säga något sjukt, jag vill inte höra, för då måste
men jag tror
jag
att det är svårt för folk att förstå hur liksom, det traumatiserande det är. För jag kände en period att jag mådde så himla dåligt på jobbet, och det var för att det var ingen rasism som var riktad mot mig.
Nej.
Men det riktades mot andra människor, och att jag hela tiden behövde höra och vara beredd. Var snabb på att liksom säga ifrån. Om jag inte sa ifrån så mådde jag dåligt, för att jag sa inte ifrån. Varför sa jag inte ifrån? Jag borde sagt ifrån. Det är liksom, då blir det en konstant stress som ligger och gror där hela tiden. Så jag håller med. Om man inte blir utsatt, snälla var den som liksom verkligen tar striden.
Du har inte faktiskt, du har inte lika mycket att förlora.
Nej,
verkligen inte. Men också så här, även om du inte tror att det är någon liksom, du har inte märkt av någon rasism på din arbetsplats. Det skadar aldrig att be om att lyfta den diskussionen.
Precis.
Alltså för att om du kanske inte har märkt något, men din kollega kanske har märkt något. Eller liksom att bara, och det värsta som kan hända är att så här, ni tar upp diskussionen, alla säger nej, vi har inte märkt någonting. Okej, då har man åtminstone lyft upp det.
Precis.
Och det är ju verkligen något som man kan ha som ett återkommande tema. Alltså när man har typ APT, att man kan också vara så subtilt som att säga, kom ihåg att man kan anmäla anonymt. Alltså liksom bara uppmuntra till sådana saker. Jag är ju skyddsombud. Jag tycker att prata med era skyddsombud.
Mm.
Och kan också vara bra om man inte vet direkt själv vad man ska göra eller behöver liksom lite stöd.
Mm.
Do something, helt enkelt.
Ja, var inte feg.
Ja, var inte tyst.
Hörrni, jag tänkte smita för jag måste gå och hämta mina barn.
Ja, men det här var nu skrapar du verkligen på ytan. Du får komma tillbaka.
Ja, är vi klara? Nu skiter du och snackar vidare.
Ja, ja, men vi kan snacka lite till, men vi avslutar på det.
Alltså,
vi avslutar på det.
Jaha, ni snackar offline.
Offline.
Ja. Tack så mycket att ni lyssnade. Jag säger igen att följa Nandi, hon heter Nandis Insta. Kan också tipsa om på ämnet läkare mot rasism. Heter de, läkare.motrasism. Och jag tycker också min Melanin skriver bra. Precis, de tar upp viktiga frågor. Hon tar upp frågor om det här. Och intressant när hon just pratade om de här. Så här, hon la upp någonting med att sticka barn.
Mm.
På, alltså att, hur många det är som verkligen tror att
alltså det här med svarta Emla,
har
eller?
Tjockare hud. Och det är svårt. Man måste sticka med grövre. Alltid sticka med grova nålar på dem och så. Och så är tanken är väl god att då ska man bedöva mer.
Man ska ämla i dubbelt så lång tid.
Mm.
Ja, men det är också, finns inga belägg och det är så många som, när jag delade den, det var så många som skrev det också. Ja, men det här hade jag också, det har jag hört. Liksom, så.
Ja, jag det hade hört. Jag också hört. Det,
Det låter ju som forntida.
Ja, de här, men det är bara typ som att säga, ja, men det är någonting mellan nina som gör att ämlan inte, alltså som jag fick höra, det var inte att man skulle ha grävre nålar, absolut inte, men som att på något sätt kunde det inte penetrera.
Det här också, så här, vart på skalan, hur brun ska man vara?
Alltså, ja, men, det var en sån fråga som jag ställde, jag bara okej, okay, så på mig då ska det vara lite en och en halv timme och på någon som är mörkare ska det vara två timmar och så på mina barn ska det då, precis, en timme och 45 minuter, hur liksom avgör vi här? Ja.
Det är mycket rasprofilering.
Ja, och när man väl liksom ställer upp motfrågan, då är ju många så här, ja, men det är sant. Det är
ja, men också så här, alvsken. Alltså om du är italien.
Ja,
men det är också lite längre. Du är också lite, lite längre. Ja. Det har man aldrig hört däremot.
Ja. Hörrni, tack att ni lyssnade även denna vecka.
Jättekul.
Bye bye.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.